Så har du två väggar mellan dig och drönaren så har du större möjligheter att klara dig, så att säga. Så jag gick in i badrummet och tog med mig grejerna ifall det smäller liksom.
Kan man turista i Ukraina? Ja, det menar Hans Liengnell och det var hans röst vi hörde. Våren 2025 så reste Hans på egen hand till Ukraina för att se och förstå. Och nu, våren 2026, har han återigen varit på en resa till Ukraina. Lite längre bort, närmare ryska gränsen. Och jag heter Jerke Pettersson och jag fick en pratstund med Hans vid hans köksbord i Krusboda. Hej och tack Hans Liengnell för att jag får komma och prata med dig om din senaste resa till Ukraina.
Ja, kul.
Ja, vi sitter här och det är den 14 april 2026 vid ditt köksbord i Krusboda där du har bott. Hur länge har du bott här nu?
Funderade jag på det. Nio år snart.
Tiden går. Det var ju så här att för ett år sedan, det vill säga våren 2025, så gjorde du en resa till Ukraina. Och då gjorde vi också ett samtal och ett radioprogram om det. Och jag undrar nu, du gav dig iväg igen. Vad var det som gjorde att du gav dig iväg igen då?
Jag var inte riktigt klar, kände jag nog, med Ukraina. Så, det kände jag ganska tidigt efter förra resan. Tankarna på en andra resa kom ganska tidigt, men sen visste jag inte riktigt om det kunde bli av eller så.
Vad var du hoppades att få se och uppleva den här gången då, som du så att säga inte gjorde förra gången?
Nej, men jag tänkte, det finns väl tre skäl till att jag åkte egentligen. Det ena är ju att jag är obotligt nyfiken och vill tillbaka igen och se och jämföra. Det andra är ju att det är också ett sätt att stötta med det lilla man kan. De är väldigt, väldigt glada att någon kommer dit. Man bor på hotell, man äter ute, man fikar, man spenderar lite pengar och sådär och stöder den inhemska ekonomin. Så det är väl en del också. Och det tredje är väl också att det är ett sätt att utmana sig själv lite grann. Jag har alltid varit en person som har väldigt mycket resfeber. Så det spelar ingen roll vart jag ska åka, så får jag alltid lite resfeber innan. Så men det här är ju ett sätt att visa för sig själv att ja, men jag kan faktiskt på helt egen hand, jag kan boka resor, jag kan åka igenom ett land som är i krig och göra det på ett säkert sätt.
Hur yttrar sig resfeber den här gången då?
Nej, men det är väl det som är grejen lite grann. Det där har släppt lite grann faktiskt. Nu var det andra gången jag åkte. Jag hade lite mer koll på hur det går till när man tar sig in i landet. Så att det kändes, jag var inte alls lika stressad eller så som jag var kanske var första gången.
Du skrev någonstans, jag har ju läst vad du har skrivit, för du har uppdaterat på din Facebook-sida. Du sa att du ville se krigets konsekvenser med egna ögon. Och jag tänker, såg du mer av det den här gången än förra gången?
Ja, den stora grejen med den här resan var att jag ville se östra Ukraina. Förra gången så var jag bara i Kiev med förorter så att säga, och nu vill jag till öst. Och där är ju kriget mycket mer påtagligt. Så att det blev en annan sorts resa den här gången.
Hur förbereder man sig rent mentalt, tänker jag, på att åka iväg då med alla, vi ska gå igenom hur du åkte, men hur du åker iväg med alla fordon och ta sig så att säga då österut där kriget är närmare?
Jag tror jag nämnde det när vi talades vid för ett år sedan också, men jag tror det är viktigt att vara väl förberedd, att kolla upp allting som man behöver veta innan man åker. Och sen förbereda sig för olika eventualiteter, det vill säga att man kanske behöver övernatta i skyddsrum eller liknande. Ha de nödvändiga appar man behöver, ja, kolla upp sånt innan man åker helt enkelt. Om man beslutar sig för att åka så tycker jag att man ska göra den hemläxan innan.
Jag vet att förra gången så flög du till Warszawa, om jag inte minns fel, och sen var det tåg till Kiev. Hur såg resplanen ut den här gången?
Precis, det var till Warszawa den här gången också. Den här gången så åkte jag buss istället för tåg till Kiev. Och det är ungefär samma resa tidsmässigt. Det är ingen jättestor skillnad. Så.
Kunde du sova bussen?
Ja, gjorde jag det? Ja, lite grann. Men det var en ganska fräsch och fin buss. Det var absolut inget fel så. Sen är det ju så att man får vara lite försiktig med vad man äter och dricker och sådär. Så att jag brukar säga att jag ställer min kropp i någon slags viloläge när jag åker såna här långa resor, när man inte kan springa på toaletten hur man vill och så.
Jag tänker att vi tar resplanen i stort och så kan vi gå in sen på varje ställe. Det var först jordranhalt i Kiev som du var förra gången. Vart var det väg sen då?
Sen var det till Charkiv.
Som ligger i östra Ukraina.
Precis, det ligger ungefär 30-40 kilometer från ryska gränsen. Så det är väldigt nära. Nära Ryssland.
Och därifrån?
Ja, men där var jag några nätter. Så jag övernattade först i Kiev. Det blev ett och ett halvt dygn där ungefär. Det var lite trevligt att se den stan igen. Och sen tog jag tåg då till Charkiv i 6 timmar. Och där var jag i tre nätter. Och utforska stan.
Mm. Och ifrån Charkiv så bar det den iväg till?
Sen bar det hela vägen till Lviv i västra Ukraina.
Och från Lviv var det åter till Warszawa då, gissar jag?
Till Krakow, som är närmsta staden man kan flyga hem då sen.
Aha, och sen till Arlanda.
Ja.
Okej, då har vi resan i stort. Du skrev, vet jag, när du kom till Kiev att du beskrev första dagen den som dagen där som bizarrt normal. Kan du utveckla det?
Ja, men det var väl samma känsla som jag hade förra gången också egentligen. Att livet pågår ju som vanligt på något sätt. Nu kom jag ju till Kiev efter att Ukraina hade genomlevt den förmodligen värsta vintern hittills. När ryssarna hade verkligen angripit all energiinfrastruktur i hela landet och satt framförallt då väldigt mycket i Kiev. Så jag kom ju till lugnet efter stormen på något sätt. Våren hade kommit, det var strålande sol och blå himmel. Man hade plockat bort de här tälten som man hade satt upp då tidigare. För att människor skulle kunna värma sig och ladda sina telefoner och så. Så de var borta. Så att på något vis hade staden återgått till något slags normalitet mitt i allting när jag kom då.
Vi är en väldig kontrast där, tänker jag, mellan det här ständiga hotet och den här ändå normala livet då med vårsol och allting. Ja, den ständiga frågan, hur känns det att gå runt i den kontrasten liksom?
Men det är ju lite speciellt, därför att även om Kiev inte är i östra Ukraina och det inte är utsatt på samma sätt, åtminstone i centrala Kiev, så har det ju blivit väldigt angripet också. Och livet måste fortsätta i alla fall. Och du ser ju spår av kriget i den bemärkelsen att man ser militärer, avspärrningar, vissa områden man inte kan besöka och sådär. Så det är väldigt dubbelt att befinna sig där.
Så om du jämför då Kiev nu, våren 2026, med Kiev våren 2025, skillnad?
Nej.
Nej?
Nej, det kan jag inte säga faktiskt. Det hade nog varit annorlunda om jag hade kommit dit mitt under de värsta angreppen, såklart.
Såklart.
När det var kallt och människor höll på att frysa ihjäl. Men jag kom dit när våren hade kommit, så att jag skulle nog säga att det är ungefär samma faktiskt.
Sen tog du då tåget alltså från Kiev till Charkiv. Hur lång tid tar det, sa du?
Det skulle ta 6 timmar, det tog nog 7,5 faktiskt.
Och du åkte dagtid?
Jag åkte sen eftermiddag, så jag var framme sent på kvällen.
Du skrev det här att ljuset släcktes en timme innan ankomst och det hamnade i totalt mörker.
Ja, precis. Och jag reagerade ju såklart att det blev kolsvart inne i tåget. Och det enda man kunde se var människors mobiler när de satt. Ingen sa ju någonting. Och jag visste inte riktigt vad det var som hände. Om det var något elfel i tåget. Eller om det var så att man faktiskt medvetet släckte ner tåget innan ankomst. Eftersom tågen utsätts för drönarangrepp. Även stationen och staden är ju rätt nedsläckt efter en viss tid på dygnet.
Kändes det oroligt eller hotfullt på något sätt? Eller?
Det fanns ju inget konkret hot. Det var inte så att det gick något flyglarm just när jag kom fram. Men det är klart, det är väldigt speciellt att komma fram till en främmande stad sent på kvällen. Det är kallt, det är mörkt, man är trött. Man ser nästan ingenting. För att det är verkligen, man får lysa med telefonen för det är så mörkt. Då gäller det att hitta en taxi.
Ja, hur gick det då?
Ja, det gick väl sådär. Ja, det går ju att beställa Bolt och Uber och sådär även i Ukraina och även i Charkiv. Så jag har ju de apparna och så. Men det fanns ingen ledig, fanns ingen tillgänglig bil just då. Så jag fick krypa till korset och kravla in i en liten trasig lada istället. Och ta mig till hotellet den vägen.
Jaha, det låter ju spännande. En trasig gammal lada är ju inte kanske den modernaste bilen. Jag vet inte vad det där var för årsmodell. Den brukar ju inte vara några underverk sådär.
Nej, den här hade satt sett sina bästa dagar, kan jag väl säga. Jag var orolig för att den skulle hänga ihop överhuvudtaget faktiskt, den här bilen. Men jag hade inte så många alternativ där då. Det var en äldre man som inte förstod ett ord engelska som lyckades. Jag lyckades förklara vart jag ville i alla fall, och så fick jag lita på att han skulle hitta.
Ja, Charkiv ligger ju bara 30 kilometer från ryska gränsen och har ju varit hårt drabbat över tiden här, som jag förstår. Hur såg det ut rent fysiskt med husen där? Var det, kunde du märka skillnad kontra Kiev?
Ja, det är stor skillnad faktiskt. Det sägs att ungefär vart fjärde hus är påverkat på något sätt av angreppen. Det är svårt att bedöma såklart, för det är en stor stad. Men
vart fjärde hus? Det är mycket. 25%.
Ja, och det, ja, jag kan inte säga att det inte stämmer, för det är väldigt många hus. Man ser ju framförallt på igenbommade fönster då. Som är.
Hur stor är Charkiv invånarmässigt och invånarantalmässigt?
1,4 miljoner innan kriget. Lite oklart hur många som bor kvar. Jag har hört att det är ungefär 1 miljon bor kvar. Så det är fortfarande många människor. Det är fortfarande en stor stad.
1 miljon, det är ju nästan i Stockholms storlek då.
Ja.
Det var ju så att det pågick flyglarm där ganska ofta, eller hur? Och det fanns väl någon slags, hade du någon app där för att se hur det, när flyglarmen kom, eller funkar det?
Ja, det finns lite olika appar tror jag, men jag har en Air Alert-app som visar, och den visar över hela Ukraina. Då kan du ställa in var du befinner dig och så larmar den när det är på gång, så att säga. Men jag stängde av den där efter ett tag, för dels så tjuter den förfärligt. Och dels så hör man ju flyglarmet ändå. Och i Charkiv så går det ju ideligen, det där flyglarmet.
Men vad gör det med människorna om det går ideligen? Jag tänker, blir man till slut avtrubbad då att det ständigt går flyglarm? Eller är det så att varje gång så är det fullt allvar?
Nej, jag skulle nog säga att man blir avtrubbad. Jag räknade till 10 larm en dag, och jag tror, jag räknade nog inte alla. Och jag såg ingen som sprang till något skyddsrum. Så att vissa håller väl koll på telefonen och kollar lite grann. Men vart, larmet går ju när det är någonting som närmar sig stan. Men staden är ju så pass stor, så det kan ju, det kan ju slå ner något i ett helt annat distrikt som du knappt ens märker. Så det är klart, det finns ingen anledning att springa till ett skyddsrum då. Det här har jag inte berättat tidigare, men jag kan ta det som ett exempel. Över den andra kvällen där så var det väldigt intensivt med larmen. De pågår ju olika länge, och den här gången pågick larmet ganska länge, och så börjar man höra smällar då någonstans där ute. Och jag var ju förberedd, jag hade ju med mig sån här nödsovsäck. Jag visste att det kan vara så att man behöver uppsöka ett skyddsrum. Då tyckte jag i och för sig att det här hotellets skyddsrum såg ut som en städskrubb, men jag vet inte. Så att instinktivt så gjorde jag det, att jag packade ihop min dator och mobil och grejer och la det i en stor plastpåse och med pass och grejer, och så la jag det i badrummet. Och utifrån den här tvåväggarsprincipen som man brukar ha när det gäller drönare, för många av de här Shahed-drönarna är inte jättekraftfulla, så har du två väggar mellan dig och drönaren så har du större möjligheter att klara dig, så att säga. Så jag gick in i badrummet och tog med mig grejerna ifall det smäller liksom. Och sen lugnar det ner sig efter ett tag. Sådär. Skulle du träffas av en ballistisk missil så spelar det inte så stor roll vad du gör. Då är det kört ändå. Och det här, på något konstigt vis, så blir det nästan någon slags fatalistisk känsla över hela det här. Att, vad kan jag göra egentligen? Risken att träffas är ju väldigt liten, för det är en stor stad. Men om det händer, ja, men det lilla jag kan göra, det är att gå in i badrummet och sätta mig där en stund.
Det blir väldigt konkret.
Ja, det blir ju väldigt konkret, framförallt när du hör smällarna en bit bort.
Vad går runt i huvudet just då? När du berättar om det här så låter det väldigt rationellt att göra så här, ta med sig grejerna, gå in i badrummet och få två väggar emellan. Är du så rationell just då? Eller får du en känsla sen?
Nej, men jag hade väl gått igenom det här i huvudet långt innan jag åkte. Så av den anledningen var jag nog så rationell, ja, precis.
Så det är förberedelserna som gjorde nytta?
Ja, men det är som vi pratade lite om tidigare där. Att vara förberedd innan du åker bara. För allt möjligt som kan tänkas hända. Nu händer ju ingenting. Det gick ju jättebra. Men det här med flyglarmen hade jag ju också med. Men jag var ju där bara några nätter. Men ändå, eftersom de var så frekventa. Så det tog ett tag efter att jag hade kommit hem. Så fort jag hörde ett högt ljud. Som jag trodde var början på ett flyglarm, så hajade jag till. Och det där reagerar jag själv lite. Varför gör jag det? Jag vet ju att jag är hemma i Sverige. Men instinktivt så fanns det kvar ett tag så där. Och det fick mig också att tänka på, ja men hur i hela friden är det för människorna som lever i det här hela tiden? Och kanske framförallt för barn som växer upp i det här. Hur påverkas de rent mentalt när de lever i flera år i den här osäkerheten som det ändå är?
Det är ju då starkt intryck när det gör så att du, när du är hemma här, så reagerar du som om du var där.
Ja, på något sätt så fanns det kvar i bakhuvudet. De här ljuden som påminner då om ett flyglarm.
Fick du tillfälle att prata med invånare i Charkiv?
Ja, men ganska lite. Det är ryska framförallt som är deras språk. Jag kan varken ryska eller ukrainska, så det var lite begränsat. Det var lite synd. Det var en av få gånger i livet jag önskar att jag faktiskt kunde lite ryska när man har kunnat prata. Sen kan man såklart via mobilen och sådär prata, men det blir ju inte det här flytande samtalet på det samma sätt. Så det blev mest restaurangpersonal och sånt som jag försökte växla några ord med då.
Förra gången du reste, alltså för ett år sedan, då hade du en guide vill jag minnas, men det hade du inte den här gången då?
Inte i Charkiv, nej. Jag försökte faktiskt få tag i en innan, men det var lite svårt. Charkiv är ju ingen turiststad på det sättet som Kiev. Jag vet inte om det var någon annan turist i hela stan knappt när jag var där. Den ligger ju så pass långt österut. Så,
så du var en ganska ovanlig figur då i Charkiv? Som reser ifrån, ja, för att kalla det här, västvärlden och in ända dit.
Ja, men det är nog inte många som gör det. Men också, jag möttes inte av några, alltså att någon misstänksamhet, att någon undrar vad tusan jag gjorde där eller så, utan snarare att vad kul. Vad roligt att det kommer någon från ett annat land och kommer till oss och var välkommen och sådär.
Fick du tillfälle att prata med någon annan turist då, eller besökare som var där du kunde prata engelska med och jämföra intryck och så vidare?
Nej, jag såg ingen.
Du hade inte många att prata med där då?
Nej, det hade jag inte. Men jag hade ju planerat exakt vad jag skulle göra i stan och sådär.
Ja, vad gjorde du då i stan då?
Ja, men dels så vill jag ju se såklart delar av centrala Charkiv, åka runt i tunnelbanan lite grann. Jag var också i någonting, ett distrikt som heter Saltivka, som är ett av de mest drabbade distrikten då när det gäller ryska bombningar. Så där vill jag se lite grann hur det ser ut. Där bombades också ett köpcenter 2024 fullständigt. Man bombade ju marknader och sådär också. Så där var jag lite grann och spatserade runt. Ja, och försökte kolla liksom hur vardagslivet fungerar. Mycket är ju stängt och tillbommat. Men tar du till absolut mest centrala Charkiv så finns det ju öppna shoppinggallerier som på insidan ser ut som vilken galleria i Stockholm som helst. Så det är också den här dualiteten, det här dubbla hela tiden. Alltså med igenslagda, stängda butiker, slitna hus, utbombade hus. Men samtidigt så kan du gå och beställa en jättegod latte och handla lite kläder där nere också.
Så att det finns en likhet här mellan Kiev och Charkiv då i det här lite, ja, både och läget, förstår jag.
Ja, men jag ska ju tänka mig att det ser ut så i hela landet. För där människor bor måste man ju ha ett liv. Caféerna måste hålla öppna, floristerna ska sälja sina blommor, mataffärerna måste hålla öppna såklart. Allting måste ju fortgå på något vis, trots allt.
Men kunde du notera att människorna var mera oroliga eller skraja för ryssen i Charkiv än i Kiev?
Det är jättesvårt att uttala sig om vad de var skraja för. Jag skulle säga att stämningen är mycket, mycket mer dämpad i Charkiv. Och jag tror också att de här ständiga flyglarmen bidrar till det. Det är på den nivån. Även om jag var där några dagar så är det ändå på den nivån att man blir irriterad av att ständigt höra de här larmen i bakgrunden hela tiden. Vad du än gör så tjuter det liksom.
Även på nätterna?
Ja, jo, absolut. Det var väl vanligast på, ja, det gick mitt på dagen också, men mest frekvent på kvällar och på morgnar skulle jag säga.
När du hade varit runt i Charkiv där, då tog du rakt västerut en ganska långt hopp till Lviv, eller hur åkte du då?
Ja, direkt till Lviv, och då åkte jag nattåg i 16 timmar.
Oj, 16 timmar. Då, kunde du sova då?
Ja, men faktiskt. Men nattågen är, jag skulle säga att buss är faktiskt lite bekvämare trots att man sitter upp. Det här med att dela kupé med tre andra ukrainska män, jag vet inte. Det är väl ingen höjdare sådär. Nu gick det här tåget tidig kväll så att man behövde bara vara vaken några timmar, så man bäddade och gjorde ordning. Och sen ligger man ju i sin säng. Liksom. Kan man ju ligga och läsa eller sova eller vad man vill. Så att man får sköta sig själv liksom.
Och när vi kommer till Lviv, då är vi ju väldigt långt västerut. Hur långt från gränsen till Polen ligger det?
En timme med buss, så det är väldigt nära.
Det är som Stockholm-Nyköping ungefär?
Ja, det är väldigt nära.
Hur märks kontrasten då? Jag gissar att det är en kontrast mellan Charkiv och Lviv.
Ja, oerhört kontrast.
Kan du beskriva kontrasten, skillnaden?
Nej, men Lviv känns som en vanlig östeuropeisk stad, turiststad. Som Krakow ungefär. Jag säga. Ganska mycket turister. Ja, mycket är väl liksom det sanning med modifikation jämfört med hur det såg ut innan kriget såklart. Men det är ju turistaffärer öppna, du kan köpa souvenirer. Det känns mer som en normal stad. Och så är den ju inte lika utsatt såklart för bomber och drönare och sådär som östra Ukraina är.
Jag har träffat på flera turister i Lviv då?
Ja, men där var det rätt mycket turister och där hade vi en guide. Jag mötte upp med en kompis som åkte till Lviv. Han är ganska frekvent ukrainaresenär, så att vi hade gjort upp då att vi skulle träffas där och ha några dagar ihop i stan då. Och så hade vi en guide.
Vad gjorde ni då i Lviv? Vad upptäckte ni? Du och din kompis?
Vi fick en liten stadsvandring av guiden. Sen var det mer tanken. Det här var ju slutet på min resa och jag tyckte det var rätt skönt att lämna Charkiv och komma till liksom en liten softare avslutning och äta lite god mat och dricka lite gott och ta det lugnt. Sådär. Så det blev mer som en vanlig weekend. Så. Jag besökte kyrkogården, gjorde jag, som är full nu. Så att de har öppnat en soldatkyrkogård då i Lviv. Så det gjorde jag och sen gick vi runt lite grann och hade trevligt.
Ni var också besökte en organisation som jag inte vågar mig på uttalet på, det kan du säga.
Ja, Djugaspå.
Djugaspå?
Ja.
Ja, vad gör de?
Det är en organisation som hjälper till med olika utrustning till fronten. Så att de samlar in pengar och de har vuxit. De drog igång redan 2022. Kort efter att kriget började så att säga, det fullskaliga kriget då. Och sen har man vuxit betydligt sedan dess.
Och utrustning i form av kläder eller?
Drönare, mycket.
Alltså mycket mera vapenmaterial nästan?
Ja, då. Men lite allt möjligt så. Men, men det är fokus på den delen så då. Så att vi fick prata lite med dem. De håller till i en väldigt anspråkslös och lite hemlig lokal i Lviv såklart, för de är ju ett potentiellt mål för ryssarna eftersom de samlar in så pass mycket. Och pratar lite grann med hur det går till och hur de får till det. Och de åker ju även till fronten, men mycket postas. Den ukrainska posten fungerar tydligen alldeles utmärkt, så mycket postas till frontförbanden.
Hur såg de på utvecklingen nu under de 4 år som detta krig har pågått?
Vi pratade med en tjej där som vars pojkvän, han är inte vid fronten just nu utan han jobbar med logistik, men i nära fronten i alla fall då. Och de tar det ju i mycket dag för dag. Det går inte att planera längre fram. Det är en ung tjej, hon är 24. Och man tänker, när vi är i den åldern här i Sverige så bör man kanske tänka på familj eller karriär eller liksom man ska köpa sin första bostad eller någonting sånt. Men det är ju inga tankar som någon har på det sättet, därför att du kan inte planera framåt. Du vet inte vad som händer nästa månad eller allra minst om ett år. Så att det är väldigt mycket dag för dag, vad det hon beskrev.
Fick du, eller vilka intryck fick du efter det samtalet? Påverkade det dig på något sätt i din syn på Ukraina och kriget efter att ha talat? Jag tror du talade ganska mycket med dem på den här organisationen.
Ja, men vi satt där i några timmar och det var väldigt intressant. Det som slog mig var ju också att hon, kanske hon höll upp en mask, men jag tror ändå inte det, att hon var väldigt, väldigt positiv, levnadsglad person. Men någonstans också med perspektivet att vi har ju inte så mycket annat val än att göra det här, faktiskt. Nu har ju hon en personlig koppling till kriget i den bemärkelsen att hennes pojkvän strider, men ändå. Personer i den åldern har ju i princip bara upplevt ett demokratiskt Ukraina. De har inte historiken från Sovjetunionen och sådär. Men vet ju arvet och vill inte tillbaka dit. Utan man vet vad man har att förlora. Och vet därmed också vad man slåss för. Och tror jag inte ser något annat alternativ än att göra det man faktiskt gör. Och sen ser de också att de gör skillnad. De får in mycket pengar och de ser att eftersom de levererar direkt till fronten. De ser att de här pengarna genererar utrustning och drönare och annat som faktiskt gör skillnad och räddar liv.
Hur får de in pengar? Är det alltså insamlingar på olika slag?
Ja,
då,
eller? Det är donationer av olika slag. Ja. Ja. Och det finns ju massor såna här i Ukraina. Små och stora som sitter i källare, som tillverkar, som samlar in pengar, som bidrar på olika sätt.
De brukar prata, eller ibland prata om crowdsourcing, det vill säga att många gör många små detaljer. Det här är verkligen det som pågår i Ukraina nu då, att det är många som gör väldigt mycket och bidrar.
Ja, men verkligen. Och sen också utifrån såklart. Det kommer ju mycket hjälp utifrån. Jag träffade ju i Kiev på hotellet norrmän. Ukrainian Freedom Convoys som åker ner med bilar. De hade 19 bilar den här vändan när de var där nere. Lämnar bilarna fulla med utrustning och så vänder de tillbaka hem och så gör de samma sak igen. Blågula bilen gör detsamma för Sverige. I Lviv träffade vi danskar som gör motsvarande. Så att det pågår ju väldigt mycket sådana här initiativ, småskaligt men hela tiden kontinuerligt från många länder. Som sker direkt leverans.
Så summan av delarna blir ganska mycket med andra ord.
Ja, det blir väl det.
Hur ser du nu då, när det har varit 2026 här i Ukraina och sett lite mer som du ville se och närmare fronten, hur har din bild förändrats mellan 2025 och 2026? Eller har den förändrats, ska jag fråga?
Nej, men den har väl fördjupats snarare än förändrats, skulle jag säga. Jag har ju fått se mer av hur det ser ut och hur det fungerar i Ukraina. Och just att få se lite mer av öst också. Och se skillnaden mellan öst och väst. Inte bara för att kriget pågår där, utan för Ukraina är ju ett komplicerat land med en väldigt komplicerad historia. Om man läser lite grann om hur Ukraina har varit. Liksom, vilka delar av världen det har tillhört. Lviv har ju tillhört, ja, vad är det, 4 olika riken totalt sett. Och det färgar av sig hur Lviv ser ut och hur man pratar, hur språket är. Och lika motsvarande då i östra Ukraina. Så det är väldigt komplicerat. Och östra Ukraina, eller Charkiv då, där jag var, känns ju närmare Ryssland. Inte bara geografiskt utan också hur det ser ut. Och det känns som en ganska sovjetisk stad, så där, arkitekturen och sådär. Så det är en helt annan upplevelse än att besöka västra Ukraina.
Man får tänka att Ukraina är ganska stort. Jag vet inte hur långt det är från öst till väst, vet du det?
Nej, inte på rak arm. Men du kan ju räkna timmar, hur många timmar det tar att åka tåg. Så ja. Det är ett jättestort land.
Och om vi bara gör en enkla jämförelse. Eller i Sverige, om vi jämför Kiruna och Ystad, så är det skillnad.
Mm.
I arkitektur och i människor.
Ja, självklart. Självklart är det så.
Så det är lätt för oss, tänker jag då, att vi sitter här i Sverige och så säger vi Ukraina och så ser vi ett Ukraina. Mm. Men det är det alltså inte.
Nej, men så är det. Det är en väldigt förenklad bild. Och det har det väl alltid varit så.
Du skriver så här, nämner att en del ukrainare, de som inte är vid fronten, de bär på en skuld när de skrattar och lever vanligt liv. Kunde du känna det i Lviv och så vidare?
Ja, det var faktiskt guiden i Lviv som vi pratade lite grann om det där. Hon berättade om det där och det gjorde mig lite nyfiken för på vilket sätt då. Men hon sa att det finns det hos oss här, vi som lever i västra Ukraina där vi är relativt förskonade liksom från det helvete som pågår framförallt i öst då. Men samtidigt, den andra sidan av det myntet är att vi vill ju leva som vanligt. Och vi är skyldiga också, de som slåss, att visa att vi faktiskt fortsätter och vi sitter inte här och deppar ihop. Så den där dubbeltydigheten var lite knepig. För hon beskrev kaffekulturen i Lviv. I västra Ukraina håller man väldigt hårt på kaffekulturen. Man har kaffetävlingar och det är väldigt mycket kaféer och man säljer gott kaffe och sådär. Men man försöker att göra det lite vid sidan om så där, inte så offentligt längre som man gjorde förr. Och det är lika om man ska hålla fester så försöker vi att göra det lite så där lagom. Och där finns också den där skulden, menade hon, i att okej, det är klart vi måste få festa och ha roligt, men vi håller det lite så där nedtonat ändå.
Det låter som en delikat balansgång att gå där.
Jag tror det. Ja.
Du sa ju det inledningsvis att det var ju, du åkte dels för att se mer, men också för att, så att säga, visa på och stödja och spendera pengar där. Hotell och mat och så vidare i någon slags turistläger då. Och jag förstår att Lviv är väl kanske då det som är lättast att turista i. Skulle du rekommendera flera svenskar att åka och turista i Lviv?
Det skulle jag faktiskt göra. Och det skrev jag om också. Jag har svårt att rekommendera någon att åka till Charkiv. Inte för att jag någonsin känner mig riktigt rädd där. Men det är en så pass lång resa. Och det är ju staden är så pass märkt av kriget, så det är klart det beror på vad du är ute efter. Men vill du turista lite grann som du gör, kanske om du åker till en annan stad i Europa, så där en weekend eller något, så skulle jag kunna rekommendera Lviv som en jättemysig stad.
Och då så åker man, flyger man bäst till, vad sa du, var det Krakow?
Ja, men Krakow är ju bäst, för det är ju väldigt nära. Och sen skulle jag rekommendera att man åker buss bara, över gränsen. Sen,
och det tog inte lång tid, sa du?
Det tar ju lite tid eftersom det tar tid att ta sig över gränsen. Och hur lång väntetiden är där varierar väldigt mycket, har jag förstått. Vi fick vänta i kanske 2 timmar någonting. Men vissa har fått vänta betydligt längre, så man får ha med sig det bara. Så hade bussresan bara varit, alltså sträckan är inte lång, men du ska ta dig över gränsen. Mm. Så då tar det väl en 8 timmar någonting.
8 timmar plus flyg, Arlanda, Krakow, då det är det kanske en 10-12 timmar.
Ja, eller så sover man en natt i Krakow och så åker man vidare. Så det går ju att få ihop logistiken.
Och prisnivån i Lviv då? Hotell och mat och sådär?
Jo, men det är såklart markant billigare än i Polen. Så är det ju. Så att du behöver inte ha någon välfylld plånbok när du åker dit. Om du...
En typisk hotellnatt, vad ungefär?
Ja, med 400-500 kronor.
Mm. Så att, det vill säga att man kan alltså åka dit och bidra till turistnäringen, och samtidigt så får man det själv ganska billigt.
Ja, definitivt. Och mycket god mat.
Har du någon favoriträtt?
Ja, men jag gillar ju deras soppor. Jag tycker ukrainska soppor är fantastiskt goda. Sen har de ju mycket piroger också. Det är lite polskt. Polska piroger, det är lite åt det hållet. Sådär. Mm. Det finns mycket gott att välja på.
Är det rent av så att ge sig iväg som turist till Lviv är ett av de kanske bättre sätten att stötta Ukraina då? Eller vad tycker du? Ditt hjärta brinner ju för ukrainare, och förstått. Vad tycker du är det bästa sättet?
Det beror lite grann på hur man vill stötta. Det här är ju ett sätt att stötta som turist naturligtvis, och visa att man är där. Ta en guide, betala för en guide, gå ut och ät och shoppa lite grann. Ett annat sätt är ju såklart att donera till de här organisationerna som åker dit med utrustning och stöttar handfast så att säga. Det är också ett sätt att stötta på. Så det finns ju olika sätt, och inget är fel. De behöver all hjälp de kan få, och de är väldigt tacksamma för allt de kan få.
Du sa förra gången när vi pratades vid, alltså våren 2025, så här, din tolerans för raljanta okunniga kommentarer hade sjunkit något. Hur känner du nu?
Ja, men så är det väl fortfarande. Man får rensa lite grann i sina flöden. Man får välja sina strider, inte gå in i allt. För det finns så mycket dumhet där ute, det känner alla till. Så, det finns många som har väldigt starka åsikter, men som aldrig har varit på plats i Ukraina eller sett någonting på plats, utan man läser saker och tror att det är sant. Och sådär. Åk dit och kolla själv.
Åk dit, åk till Lviv. Mm. Seeing is believing är ett känt uttryck. Mm. En sista fråga. Nu har du varit 2 gånger i Ukraina. Blir det en tredje?
Jag tror kanske inte det. Jag fick tillåtelse att åka den här gången, om jag lovade att det var den sista. Så att, man ska aldrig säga aldrig, det ska man inte göra. Saker och ting kan ju förändras i landet och sådär, men så länge det är som det är idag så kanske jag inte kommer åka igen.
Och du tar inte med familjen till Lviv?
Det skulle jag definitivt kunna göra, men jag tror att jag skulle få lite mothugg där kanske.
Det där var Hans Lee Engnells andra resa till Ukraina. Och nu anar man att det kan bli fler. Vi talar ju om avstånd i Ukraina i programmet, och det visar sig att det är ungefär 102 mil mellan Charkiv i öster och Lviv i väster. Alltså ungefär lika långt som från Ystad till Östersund, om vi ser det med svenska geografiska ögon. Och mellan Krakow i Polen och Lviv i Ukraina är det 32 mil. Och Lviv har drygt 700 000 invånare, så kan det vara så att din nästa storstadssemester går till Lviv. Du har alltså lyssnat på mitt samtal med Hans Lee Engnell, som återigen varit i Ukraina. Jag som pratar på här heter Jerker Pettersson.